Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden med Paul Elvaje.
Och Seb Sebba.
Ja, jetlag Seb Sebba, för du har verkligen varit en globetrotter här nu dagarna. Flygit till staterna, hunnit flyga tillbaks.
Exakt.
Det är så när man jobbar med MMA-podden, man kan inte vara borta.
Nej, det är...
Max missa ett avsnitt.
Precis. Blev kommenderad in igen här.
Ja, exakt. Men du, hur var resan?
Den var nice, det är alltid nice med äventyr liksom. Men också skönt att komma hem. Och liksom, nu är det här över. Nu tar man en liten paus. Och sen är det dags igen för nästa äventyr, om man säger så.
Hur känns jetlag-fasen?
Den känns bra. Eller, den är på väg, hoppas jag, här och bli normal. Jag fick bra sömn i natt, men jag känner att kroppen fortfarande har lite skuld. Sömskuld, så en, två nätter till så borde jag vara tillbaka. Och det är perfekt nu att solen skiner också. Så
ja, verkligen.
Det är enklare för kroppen att anpassa sig.
Men när var det du åkte? Du åkte alltså förra lördagen, va?
Förra söndag, förra, ja precis, söndag morgon, lördag natt så.
Men när vi är ändå inne på lite jetlag och sånt där, för det här är någonting som vi tar upp till och från i fighterna. För nu är vi ju medvetna om att du har lite liksom jetlag här och nu. När det gäller UFC så brukar de ofta komma in på typ tisdagen, onsdagen tror jag. Och sen ska de gå match. Alltså det kan ju vara ganska jobbigt.
Alltså, beroende på vart fightersarna bor och avståndet och vad de har för tidszon, absolut. Alltså jetlag är på riktigt och det påverkar mer än vad man tror, tror jag.
Mig påverkar. Jag har typ problem att gymma de första 5-6 dagarna när jag är utomlands. Kan jag tycka att det är ganska... Jag vet inte, jag kommer liksom inte in i det.
Okej, okay. Nej.
Jag det kanske bara jag som är lat.
Jag gymmade väldigt mycket på den här resan.
Du checkar ju... Du checkar ju.
Precis. Var målet att gå upp till heavyweight.
Vad åt du för något?
Allt. Nej, men jag försökte äta mycket... Men det gick inte. Jag är för liten för att äta liksom, de portionerna man får där. Så jag fick ju själv de här jättarna jag var med liksom, att man är weak och inte orkar äta och kan inte göra så mycket.
Men det tycker jag är ganska sjukt. För jag vet att när jag var i Vegas första gången, de skulle köpa någon sån där liten typ som en skinkmacka liksom. Fast det var inte en skinkmacka, men typ en skinkmacka. Och i vanliga fall när man köper en skinkmacka i Sverige, då får du ju liksom med rester av skinka, om man säger så, med spår av skinka, ska man säga. Det är bröd med spår av skinka. Men det här var fan skinka med spår av bröd.
Alltså, de är ju generösa med portionerna liksom.
Verkligen.
Det är väl därför det finns mycket överviktiga människor.
No shit,
som jag
alltså
blev vittne till där också liksom.
Var det många som åkte i de här bilarna?
Yes,
precis,
golf, jag vet inte.
Åker från slottmaskin till slottmaskin.
Precis, och sitter och dricker läsk på dem och röker sig samtidigt.
Det är så skevt när man ser det.
Faktiskt.
Alltså, det är en annan värld.
Faktiskt, så nu är jag lite inne på en detox-tur här. Bara få ut allt. För mig, det är kul också när man läser ingredienserna i det man äter, så är det liksom 2000 grejer om man jämför med det hemma. Så.
Ja, det kan jag tänka mig.
Jag tror att det också påverkar en med jetlagen. Man har mycket, mycket kemikalier och så grejer i kroppen just nu.
Eller hur? Du får gå ut i bergen och lägga dig och sova och bara låta naturen ta upp
alla gifter. Jag bastade igår, så jag ska köra en liten bastningsrunda här och bara detoxa.
Ja, skönt.
Yes.
Men du, då kan vi lika gärna hoppa in direkt på ert äventyr. Ni åkte ju till Mohegan Sun, borta i staterna. Carl Albrektsson, King Carl Albrektsson, skulle göra sin debut i Bellator. Han fick möta Phil Davis. Phil Davis alltså lämnade ju faktiskt UFC och var otroligt högt rankad. Han var väl topp 5, va?
Yes.
Ja. Och sen stack till Bellator, tog bältet där också. Blev av med bältet mot Ryan Bader.
Yep.
Nu är det Bader då som är champ i Bellator. Både tungvikt och lätt tungvikt.
Och den matchen var ju också väldigt, kunde gått åt vem som helst liksom. Ja.
Men hur var det? Vi vet ju nu att det gick inte hela vägen för Kalle.
Alltså... Kalle gjorde en bra match, rond 1 och 2. Han liksom visade ingen respekt, fick saker att släppa som var jobbat på. Men Phils rutin och att han växer mer och mer desto längre matchen går blev väldigt, väldigt tydligt, kan man säga så. Och han lyckades i tredje ronden träffa Kalle med en hård kroppsspark. Tog ner Kalle och använde sin brottning för att hålla Kalle nere och jobbade ground and pound på en position Kalle inte kunde komma ifrån. Så domaren bröt matchen helt enkelt. Bra stopp tycker jag, för Kalle kunde inte komma loss. Han hade lust upp armarna liksom. Men ingen dålig match av Kalle. Phil öste beröm över honom, så att han kommer bli champ en dag och att han bara ska fortsätta liksom. Så Kalle ska vara väldigt stolt över insatsen och ändå gått, fått 10 minuter plus mot en av världens bästa fighters, och det kommer bara göra honom bättre i hans unga karriär fortfarande.
Jag har dessvärre inte kunnat se matchen. Nej. Jag har bara kunnat se avslutet, för att det cirkulerade på, jag vet inte om till, jag vet inte vad jag såg, men jag har sett avslutet.
Jag tror Bellator la upp avslutet på sin, men den var ju också lite klippt, för han blev nedtagen. Det ser ut som att han blev nedslagen i det och sen så ground and poundad, men det är inte så det hände, utan det där nedslagningen kom i ett annat skede i matchen.
Okay.
Så sen var det liksom takedown mot buren och fastlåsning med armbågar och slag som vi fick domaren att bryta.
Hur har reaktionen varit, eller responsen ska jag säga, från Bellator?
Den har varit bra. Jag tror att de liksom, de vet att Phil Davis är ju deras nästa toppcontender. Som jag tror han rider på en 4 win streak nu, och ska gå om bältet, eller kanske till och med möta Rising Champion, för de har ju co-promotions. Så men Kalle kom, gjorde det han liksom skulle göra, bjöd upp till dans, visade sin potential, och de är imponerade utav Kalle. Och nu hoppas vi få någon match snart igen här till tidig höst, eller tidig vår menar jag.
Hur mår Kalle?
Han mår bra. Jag ser ut och fått mer stryk än vad han har fått, om man säger så. Så jag går ju runt med en bläcka här fortfarande efter ett litet sparringpass vi hade i veckan. Så.
Ja, jag ser den där lilla bläckan.
Ja,
jag ser den. Men då blir min fråga till dig. Vad var det som hände under det här sparringpasset?
Egentligen så var det att Kalle la, eller vi körde lite brottning liksom, och sen så skulle han markera en armbåge, men man är ju fight mode liksom, så det vart ju en riktig armbåge rakt i min eye socket. Så nu får man gå runt och se ut som en raccoon tvättbjörn här i några dagar.
Ja, men det är charmigt. Det passar dig på något sätt.
Eller hur? Ska jag bara matcha med andra ögat när man är trött också, så ser man som man är riktigt sliten ut.
Ja, jävlar. Ja, men det är kul. Det har varit kul att följa liksom er resa. Jag tycker att man har sett dig kanske så här, det har sett seriöst ut från Kalles håll. Sen har man sett dig vid slottmaskinerna. Men det är fint.
Det är klart. Är man fast på ett kasino måste man ju prova.
Hur mycket pengar vann du på slottmaskiner?
Jag vann mer än vad jag förlorade, kan vi säga.
Ja, det är så.
Yes.
Det är så kul, för när jag var i Vegas så hade jag liksom en liten summa som jag skulle använda för att spela med. Vet du hur mycket jag spelade upp?
Allt, nej.
Ingenting. Och jag
nej.
Tänkte ändå, jag måste sätta mig vid en slottmaskin. Sen bara, jag gör det imorgon istället. Sen bara, jag gör det imorgon. Sen bara, jag gör det imorgon. För jag måste åka och käka lite kläder idag. Sen bara, jag gör det imorgon. Sen bara, oj, vad fan, jag har åkt hem nu.
Alltså grejen här också var ju, vi var ju fast på det här kasinot liksom, eller stora resorten. Fanns inte så mycket runt omkring. Så det var lite segt faktiskt, att man är fast på den här anläggningen som är ett stort köpcentrum, kasino liksom. Att man bara är där. Och det tar väl också lite på energin, känner man.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Så det var viktigt att ändå komma ut, fast det inte fanns så mycket i närheten förutom skog liksom, och bara få lite dagsljus och få komma ut i naturen och få frisk luften och få det här fake-ljuset och fake-luften som är där inne hela tiden.
Ja, för det vet jag fick ganska ont i halsen av att spela.
Och det kände vi båda två också, att så här, det är AC bara liksom, och luftrören tar lite stryk av den luften. Men Kalle mår bra i alla fall, och han är sugen på nästa match, för han vet själv att den här matchen bara utvecklade han så pass mycket att han bara kommer bli bättre och bättre liksom. Och Phil var en jätteskön kille, och vi pratade med han efter matchen, och han visade också vad han hade gjort på Kalle, alltså hur han höll fast honom. Så vi fick en liten nice, det här ska vi fortsätta jobba på liksom. Så riktigt, riktigt trevlig kille, och vi ser fram emot nästa match nu.
Men det är kul, för det finns en så här skön liten historia i allt det här också. Det är ju det att det här, Phil Davis var ju första personen att besegra Alexander Gustafsson. Och precis det du berättar nu också är ju också det som ledde till en vänskap mellan Alex och Phil Davis. Att Alex åker dit med sin coach, de är där och tränar. Phil Davis har kommit hit till Sverige, han var här senast när Alex skulle möta Teixeira. Jag har träffat Davis vid två tillfällen, en gång i Vegas och nu senast då när han var här inför just Teixeira-matchen, så var han med i Viaplay Fight Week-programmet. Och han är supertrevlig, precis som du säger. Jag förstår att bara att Alex stack dit och att ni har klickat liksom.
Yes, han är en idrottsman och liksom, match är match, men efter match så förstår jag liksom, så har man inget, det är sport. Man kan vara vänner, man visar respekt för varandra och vill hjälpa. Speciellt eftersom Phil är 10 år äldre än Kalle, så kände han att han ville visa honom lite grejer som kommer få hans karriär att bli, och få honom att bli bättre.
Har ni någon gång tänkt på att sticka till något annat camp?
Yes, det har vi. Ja. Vi har faktiskt lite inbjudningar också. Från främst ATT som vill ha dit Kalle. King Mo är väldigt buddy-buddy med Kalle efter. Vi träffade han i Japan och vill hela tiden att vi ska komma dit. Och sen är ju Herdem där också som vän till Kalle. Så det blir nog en ATT-resa nästa år.
Spännande.
Yes.
Får ni snacka med Kobe Covington kanske? Om han är kvar. Eller om han är... Vad
han
heter han? Han
sitter i sin egen lilla...
Exil. Han är exil.
Eller hur?
Men du, jag tänkte... Jag vet inte om du har hunnit se matchen. Har du sett... För du har ju varit borta. Men har du sett Kadestams one match?
Yes, vi såg den där.
Okej.
Okay. Yes.
Ja, men grymt. För jag tänkte ändå att vi skulle snacka lite om den. För Kadestam skulle försvara sin titel mot Kaimran Abbasov. Det här var en femrondare i ONE FC. Den gick i fredags runt middagstid. Spoiler alert här, jag tror att alla som lyssnar på det här fattar att här kommer vi se vad som har hänt. Men han förlorade ju på domslut. Och ja, det var lite liksom det. Din lite spontana känsla matchen överlag var...
Alltså, det kändes som att Sabbe inte, alltså han skulle ha släppt mera mera frekvens i allt han gör, så hade det nog blivit en annorlunda matchbild. Nu avvaktade han väldigt mycket och gav Abbasov mycket respekt. Men det är sånt som händer. Det är Sabbe vet nu och det är liksom bara fortsätta köra. Det är ju såna här matcher man lär sig av. Så det får man aldrig glömma heller, att liksom alla blir bättre efter såna här matcher där de får, man får se lite sina luckor och vad man bör jobba på. Och nu är det bara för att få upp hungern igen och kämpa tillbaka för att få det här bältet.
Ja, för det kändes som att han hade mycket väl kunnat vunnit matchen. Det var det som förvånade mig. Jag var nog mest förvånad över den sista liksom, minuten, 30 sekunderna. För där kände jag att fan, tror han att han har vunnit matchen här? För att det kändes som att det var en cruising av de sista 30 istället för en fan, jag vill behålla mitt bälte. Det förvånade mig lite att det inte bara släppte loss här nu, go for broke, alltså här spelar det liksom ingen roll, hellre gå ut som Korean Zombie eller vinna som Jay Rodriguez, lite så kunde jag nästan känna mig.
Sen var väl motståndaren liksom absolut jättesvår, stark såg han ut att vara, väldigt väldigt stark liksom.
Ja, men definitivt, inget fel, nu tänker jag just för att de kommer på fötter, sista minuten utspelade sig verkligen på fötter, där vart fan släpp bara loss här. Men det är som du säger, man lär sig, och jag tror att den dagen man slutar lära sig är den dagen man också...
Precis, och det är som Kalles match. Kalle fick lite, vi fick ett litet liksom facit på vad vi bör jobba på, och det är viktigt också. Annars rullar man bara på den här vinstvågen och tror att man är odödlig. Så det är väldigt, väldigt bra. Man ska se förluster som en gåva att utvecklas och lärdomar. Och liksom studera det och sen så ser man till att det inte händer igen.
Definitivt. Det har varit några riktigt, riktigt bra matcher. Det var en match som vi hade fått en lyssnarkommentar angående den, så jag måste ta fram den bara för att bli påminn om namnet på vilken match det var. Just det, tyckte helgens match var Lineker versus Gauferov. Den var rolig, alltså det var verkligen riktig strike. Och det var några kickboxningsmatcher där i också som var riktigt bra. One levererar, alltså jag börjar uppskatta Ones galor. Jag gillar dem redan, men det är som att jag börjar uppskatta dem mer och mer för varje sändning som går.
Jag håller med, men jag tycker att det är main card som levererar. Ja. Underkorten är fortfarande folk som inte har så mycket matcher. Och det är samma sak med Bellator också, det är folk som gör debut liksom på underkortet och det, så alltså jag tycker att main cardsen levererar alltid. För då är det ändå klass, världsklass fighting.
Ja, definitivt. Vi får se vad de bjuder på härnäst. Och såklart, vi håller bara tummarna för Sebastian Kadestam, yes, att han kommer tillbaka och tar tillbaka det där bältet. Vi vill fortfarande ha en champ i ONE FC. Vi får liksom i alla fall ha någon organisation.
Vi vill ha många champs.
Såklart.
I alla organisationer.
Jag vet, vi måste ha någon till att börja med.
Och det är ändå häftigt om man tänker, alltså Sverige, alltså, ja, lilla Sverige som inte ens liksom, vi är en liten stad i ett stort land, har så mycket fighters i världens största organisationer på den nivån vi är. Ja. Och jag tror att nästan det är, alla världens stora organisationer har vi fighters i. Och det är väldigt, väldigt bra jobbat och visar att Sverige är ett MMA-land att räkna med.
Jag är förvånad över att vi inte har fler fighters i ONE.
Kommer.
Ja. För det är någonting, alltså, jag tycker
ja,
fler
alltså, det är en hel generation fighters på väg upp nu också, ja, som har liksom få proffsmatcher, men det är väl bara en tidsfråga när de blir signade också, bara fortsätta vinna.
Ja, vi väntar på er, så det bara skyndar in. Vi hade ju en liten live på min Insta som du och jag körde där på onsdagen, lite spontant snack om lite allt möjligt. Och vi kom ju dels in på Ben Askren versus Damien Maia. Här talade ju liksom tydligt språk att Ben Askren skulle ju såklart stå som segrare.
Va? Aldrig sagt. Maia, jiu-jitsu.
Nej, men det var kul. Jag garvade så mycket när Maia torska. Och då det så här, jag har verkligen ingenting emot, nej förlåt, nej. När Ben Askren torska, när Maia vann över Ben Askren, så garvade jag väldigt mycket och jag har verkligen ingenting emot Ben Askren. Men jag tror att, och det känns som att det här är så här, gemene man tycker det. Efter hans vinst mot Robert Lawler, när han säger "Is that all you got?" Jag tror att det provocerade typ alla, för att ingen tycker egentligen att det
jag
var
tror
han
bara
att
Askren provocerar alla. Han gör det med flit. Han vill vara den. Alltså antingen vill du se han vinna eller se han förlora. Ja. Det är bra marketing.
Ja, men verkligen. Men han för så här, Colby Covington, det är så här, jag skiter i. Det är kul att se han torska.
Absolut.
Liksom.
Och den här matchen, jag tycker så här, han är brottare, han vill ta ner Maia. Vill bli nedtagen. Så det är liksom så här, alltså det var ju lite, talade sitt tydliga språk och jag tycker ändå de fick in rätt bra träffa på varandra stående.
Absolut,
också.
Och det ska jag verkligen säga, för jag trodde att det här skulle bli en skittråkig match. Men jag tycker den var högst underhållande.
Ja. Det liksom, de levererade och det, alltså förlora mot Maia, det är inget fel att förlora mot Maia på marken. Säg någon som inte har förlorat mot Maia på marken. Det är inte för många, men jag tycker att det är fan. Han har haft en liten rough start i UFC nu. Ge han en striker om ni vill ha kvar han.
Men min fråga där är, för att det här var också en diskussion, en fråga som dök upp in mig på livechatten som jag har på via Play Fightings Facebook-sida. Just, är det överhype på Ben Askren? Jag kommer faktiskt säga ja på den. Jag tycker att det är en överhype på Ben Askren. Att det diskuterades att Ben Askren skulle plocka GSP. Alltså,
nej. Alltså, överhype. Ja, jag kan, alltså lite grann, ja, men han, alltså jag tror också stilmässigt, det är vem han möter. Alltså möter han någon som inte har den brottningspedigreen eller markspelet som någon toppspecialist som Maia har, så tror jag faktiskt att han ändå håller sig rätt högt.
GSP Ben Askren, hur hade det sett ut för 6-7 år sedan?
Och GSP hade nog honom stående.
Ja.
Ja. Alltså han är ju för mycket Frankenstein standing up. Liksom. Han jagar den här nackkontrollen och liksom ingen gardering. Så jag tror GSP hade träffat han rätt fint.
Vem tror du att han kommer förmöta? Han är just nu rankad 11. Jag får nog en känsla att de kommer sätta honom mot en orankad fighter.
Det tror jag. Alltså det beror på. Vill de ha kvar Ben så gör de det. Mm. Och då tänker de väl att den här orankade fighten har sin möjlighet. Det är ändå en ex-champ i ONE och en hypad kille han möter. Men där har också Askren sin chans att liksom få en till vinst och fortsätta vara UFC. Men vi får se. Alltså just nu så känner jag inte så mycket intresse heller att se en match med andra. Alltså nu, om man säger så. Det kan ta ett tag.
Nej, men definitivt. Jag tror att han kommer nog vila kanske våren, typ någonting sånt.
Gå tidig sommar kanske.
Om man sätter igång igen.
Yes.
Och med de orden så ska vi såklart börja diskutera BMF title. UFC 244 går av stapeln nu på natten till söndag, får vi säga.
Yes.
Lördag, natten till söndag. Och det här är tydligen den 500:e UFC-galan i ordningen. när man räknar in allihopa. För det har varit en countdown till event number 500. Och det är den här. Häftigt. Vi har nått en ganska så här, UFC har nått en milstolpe med 500 event halvvägs till number 1000. Och de smäller på rätt ordentligt när det är det här BMF-bältet. Folk skriver till mig frenetiskt: sänder vi prelims? Får jag frågan på Instagram. Svaret är ja, vi sänder prelims. Men här kommer en liten tilläggsgrej, att UFC har två prelims. De har en så kallad Fight Pass Early Prelims. Den sänder vi inte. Däremot så sänder vi prelim nummer två. Och det är på grund av Makwan Amerikani. Så fort det är skandinaviska fighters som deltar i ett UFC-event, då kommer vi att sända prelims. Och det är för att via Play är skandinaviskt, och vi får då sända när skandinaviska fighters kommer. Så nu ska jag ta fram vilka matcher vi kommer att få se. Och vi kommer börja med Andrei Arlovski mot Jairzinho Rosenstruck. Sen har vi Brad Tavares mot Edmin Shahbazyan. Sen är det då Shane Burgos mot Makwan Amerikani. Och sen för att avrunda prelims har vi Corey Anderson mot Johnny Walker. Så de kommer ni få se. Huvudkortet öppnar upp med Kevin Lee, Gregory Gillespie, Derek Lewis, Blagoj Ivanov. Sen har vi Steven Thompson mot Vincente Luque. Co-main, Kelvin Gastelum, Darren Till. Och sen blir det Jorge Masvidal versus Nate Diaz.
Oh. Vilket kort alltså.
Ja, verkligen.
Alltså, aj, aj, aj.
Helt galet. Ja. Är det någon match om så här, bortom, utöver liksom BMF-grejen av dem som jag nämnde här nu, som du känner triggar lite
alltså
extra?
Jag vill se till Gastelum. Den är fet liksom. Den vill jag verkligen se. Och Johnny Walker mot Corey Anderson. Intressant match. Och sen vill jag faktiskt se Edmund
Shahbazyan.
Exakt. Han har ju visat så mycket potential. Ja. Och nu får han ett tufft test här i Brad Tavares framför sig.
Verkligen.
Och det får man ju se om det här är det här fenomenet som han har i alla fall lagt en grund för att kunna vara.
Shahbazyan 10-0 just nu, obesegrad så här långt.
Han har fått det att se lätt ut i sina matcher.
Verkligen, men han har gått 2-3 matcher i UFC va? Han blev signad genom Tuesday Night Contender Series. Och nu får han då Tavares som är rankad 11. Shahbazyan är just nu rankad 13. Och kan nu då börja kliva upp i rankingen. Han är ju en väldigt spännande fighter. Det som är lite intressant är att han är ju Edmond Tavardians adept.
Yes.
Och han har ju fått rätt mycket kritik. Det är Ronda Rouseys tidigare coach. Men här verkar det som att han har fått fram en fighter som fan är bra på striking på riktigt. Förut så tyckte
ju striking folk... och grappling.
Ja.
Så det är... han har visat stor talang och det ska bli intressant att se han fightas och liksom se om han är den här killen som är the new stuff, nya generationens UFC-stjärna.
Jag är supernyfiken på den matchen, för att Edmund har verkligen imponerat i de matcherna som jag har sett så här långt. Så tycker jag att han har varit...
Och nu möter han ju en riktig häst i Brad Tavares som har varit med ett tag och mött de flesta och har mycket rutin och erfarenhet och får se om Edmunds stil räcker till.
Verkligen.
Och få ett avslut kanske till och med i den här matchen.
Vad tror du? Vad tror du om matchen i sig?
Jag tror på Edmund. Jag tycker jag ser han har väldigt en stor talang och jag tror faktiskt att han kan vara the new breed som är på väg in i UFC. För han är väl väldigt, väldigt ung också för mig.
Ja, 20-någonting. Han är en av de yngre, absolut.
Precis, så jag tror att alltså, förlorar han mot Brad så kommer han bara bli bättre. Han möter en rutinerad motståndare och han kan lära sig mycket av det, men vinner han så tror jag att då fortsätter hype-tåget och då får han ju möta lite folk som är kanske topp 10.
Definitivt. Jag är supernyfiken på honom. Det är absolut en riktigt spännande fighter att hålla ögonen på. Så om ni inte hade koll på Edmund Shahbazyan, så var det. Edmund Shahbazyan, så kolla upp han. Jag tror att ni kan nog hitta ett gäng highlights och lite tidigare avslut från hans karriär. Obesegrad så här långt och har en spännande match i form av Brad Tavares. Vi hoppar in på Makwan Amerikani,
yes,
som möter Shane Burgos. Shane Burgos åkte på sin första förlust mot Calvin Kattar. Och varför nämner jag det här? Jo, det är för att Calvin Kattar möter Sabit Nurmagomedov. Sabit Magomed Sharipov om veckan efter tror jag det är, eller om det är två veckor efter, det är Rysslands galan, så det är Calvin Kattar mot Zabit som ska gå match. Mm. Shane Burgos är grym, väldigt intressant i den stående delen. Mm. Han har 4 knockouter, även bra på marken, han har 5 stycken submission vinster.
Han har klipp i nävarna.
Verkligen. Och det ser jag som en riktigt spännande match för Makwan Amerikaner. Mm. För Makwan tog en lite längre uppehåll ifrån liksom MMA för att jobba på sin striking. Han har gått ett antal amatörmatcher. Och spännande match. Makwan såg ju fantastisk ut när det gäller Globengalan.
Ja, och Makwan här ska ju gå tillbaka till sin brottning och sin grappling. Mm. Och utmana Burgos på marken, tycker jag, än att stå och trada med han. För jag tror att Burgos har ett överlag, alltså han är nog bättre strikingmässigt och har fler vapen än vad Makwan har, fast han har jobbat på sin boxning. Men håll det stående, ta ner matchen på backen, och sen tror jag faktiskt Makwan kan få ett submission faktiskt. Ja. Man lyckas ta rygg. Det skulle vara kul.
Nej, men verkligen. Och jag, som sagt, jag har kritiserat Makwan lite till och från, inte för sin fighting utan för att han har varit borta så länge ifrån fightingen och lite så gått en match per år.
Sen är han ju en stjärna i Finland, så.
Ja, det är det. Det är lite det som är grejen med honom. Men nu, jag blir glad när jag märker att han gjorde bra ifrån sig Globen. Han har bokat upp en match snabbt igen. Går den här bra nu, hoppas jag att vi har en bokning till för Makwan väldigt fort. Och all potential att vinna över Shane Burgos, men det är en tuff utmaning han har framför sig.
Men alltså, det ska vara tuffa utmaningar. Annars är det ingenting med karriären liksom. Du vill väl komma till toppen. Då gäller det att möta folk som är på väg upp för samma berg.
Så är det definitivt. Vi får se hur det går för Amerikani. Och måste tilläggas vad gäller Burgos, han är just nu rankad 12 i divisionen. Så en möjlighet att klättra i rankingen för Mr. Finland. När folk hör av sig under om prelims går, så vet jag att folk vill se Makwan. Men jag är fullt medveten om att jag tror att majoriteten också är galet nyfikna på Johnny Walker.
Of course.
Corey Anderson.
Of course.
Lätt tungviktaren som liksom stormade UFC och har gjort spektakulära avslut i varenda match han har haft. Nu är det dags igen. Han är rankad 11. Han får möta nummer 7 rankade i Corey Anderson.
Ja,
det är spännande.
Det roliga är att det är Johnny Walker som har flest matcher här också. Mm. Om man jämför 12-4 har Corey och 17-3 har Johnny. Så det är Johnny som är den mest erfarna av dem också.
Mm. Vad tror du om den här? Corey Anderson är ju dels känd för att vara killen som har haft 240 smeknamn. Men han är också väldigt känd för att vara den killen som har en oerhörd kondition.
Exakt.
Och det är lite det som han utnyttjar ibland till sin fördel.
Yes.
Till exempel mot Iller. Blev det verkligen en faktor? Han jobbade väldigt bra med liksom få matchen att fortgå. Mm. Däremot när det gäller Jimmy Manua, då var det lite svårare. Jimmy Manua sökte efter ett slag och fick in sin one shot, one kill och avslutade honom. Jag kommer säga här att Johnny Walker kommer lyckas med något liknande. Men jag undrar vad du tänker här, för jag förmår att du och jag tyckte...
Alltså jag tror så här, får Johnny Walker Corey på bakfoten så vinner Johnny Walker. Blir det tvärtom så vinner Corey. Då tror jag att han... här där ute en decision-vinst skulle han kunna göra faktiskt mot Johnny. Pressa upp han mot buren, använda sin brottning och tänka decision. Trötta ut honom, korta avståndet. Men Johnny har ju liksom, få han träff, han har 14 knockouter på sitt record och det är klipp i det mesta. Och han skickar oväntade saker.
Mm.
Så jag tror inte att Corey ska låta Johnny styra matchen, utan det ska vara tvärtom. Få Johnny på bakbenet.
Det som gör Johnny Walker så jävla obehaglig, det är ju det också att han skickar ju de mest oortodoxa sakerna. Det kan komma precis vad som helst.
Och det är det, då ska du inte ge han utrymme att börja läsa av dig och se luckorna. För han är en sån som ser och reagerar direkt.
Mm.
Det är tankeverksamheten finns ut, utan det är din killer instinkt han har. Och ser han en lucka så skickar han något, och träffar det så träffar det.
Alltså är det där någonting som man kan lära? Den här otroliga fantasin som folk har?
Det är något som jag tror att han bara hamnar i ett bra flow state där inne och reagerar på sina instinkter som är att döda. Mm. Nej, men det går inte att lära på det sättet, utan det är något liksom naturligt som kommer för honom. Och vissa fighters har det, vissa inte. Och om man jämför det här med Corey, så tycker jag Corey har ju inte det på samma sätt.
Nej.
Och därför ska han göra mer taktisk och strategisk match och utnyttja brottningen, gör matchen jobbig och grisig.
Ja, men för det är lite mitt intryck av just Johnny Walker. Han är en person, det är som att man får en present och du kan aldrig gissa vad den kommer innehålla.
Han är en konstnär, ja. En artist om man säger så. Han utnyttjar sin kreativa ådra med sin kropp inom kampsport. Och det är inte många som har det, men de som har det blir sådana fighters som gör spektakulära saker och bara flowar med känsla.
Och de blir ju de också som direkt får uppmärksamhet av folk. Alla fastnar för dem. Vad är det här? Det här är något annorlunda. Man har inte riktigt sett det här förut. Det var en också av kickboxningsmatcherna i ONE FC som också hade det. Där killen verkligen blandade upp slag och sparkar på ett sätt som var fantastiskt.
Mm.
Jobbade mycket med volym och det var så otroligt snyggt. Alltså. Och jag tror också att Johnny Walker är en sån som vinner han den här, jag vet inte om det här leder till en titelmatch, men vinner den här spektakulärt, då är det nog inte helt långt ifrån att det kommer att annonsas att han ska möta John Jones. Skulle det vara för tidigt för John Walker?
Nej, det tycker jag. Han har ju mycket matcher liksom. Det är väl bara att i UFC så har han inte den, vad säger man, matchrecordet. Men en vinst mot Corey Anderson, ja, en match till tror jag mot ett kanske Blachowicz eller någon. Och vinner han den också på knockout så absolut. Låt Jones få möta honom.
För Blachowicz möter ju Jacare nu. Nu minns jag inte på vilken galer var, om det är helgen efter eller om två helger, men han möter Jacare i alla fall, så vi får se om han plockar det. Då kan vi lika gärna ta det. Vad tror du om Jacares uppgång till lätt tungvikt? Bara enkelt.
Alltså, jag vet. Jag tycker också Jacare, det är liksom på slutet av karriären. Jag tycker att så här, visst, jag tycker han borde gå till någon annan organisation faktiskt, där han kan få skina lite mer, om det är så att han vill fortsätta fightas, för annars blir det väldigt svårt här i UFC på den nivån. Och han är äldre och han har ju sagt att han vill lägga av och. Så det känns ju mycket som att han gör det för paychecken just nu, inte för drömmen att bli bäst liksom.
Nej, jag är nog lite på din linje där, måste jag säga.
Och han är ju Jacare, så han har ju väl en plats i alla organisationer där han kan tjäna sin deg liksom.
Vi får se hur det går, spännande att se. Men det är några som har lyckats. De som
absolut, och får han ner folk. Han har alltså klippet stående fortfarande. Men han är lite en, hur säger man, en ärrad pansarvagn. Och då tycker jag kanske man ska få möta folk som är kanske ärrade på samma sätt.
Ja, får se. Spännande match. Som sagt, UFC levererar spännande matcher hela tiden. Vi kickade igång huvudkortet med Kevin Lee och Gregor Gillespie. Det här är en match som jag var väldigt nyfiken av. Här har vi ju två toppbrottare eller wrestlers eller grapplers som möts. Nummer 10 i lättvikt mot nummer 11.
Yes.
Det här är en knepig match. Gillespie så här långt obesegrad, 13-0. Kevin Lee 17-5. Kevin Lee ibland tycker jag kan se fantastiskt bra ut, om man undrar vem ska kunna stoppa honom, och matchen efter förlorar han.
Kevin Lee är mycket en sån här matchdagsfighter, tror jag, beroende på liksom, han kan briljera och vara ett geni ibland, och ibland så blir det lite jobbigt och lite svårare och han får inte till det han vill och. Så allt hänger väl på, tycker jag, vilken Kevin Lee som dyker upp på lördag. Han har all potential att vinna över Gillespie, men Gillespie är slick. Och jag tror att i mitt huvud så ser jag Gillespie ta rygg och vinna på rear naked faktiskt.
En liten intressant statistik här. Takedown accuracy för Lee är 42, den är 48 för Gillespie. Däremot takedown defense för Kevin Lee är 73. Den är noll för Gillespie. Men jag undrar om den är noll för Gillespie för att ingen försöker riktigt ta ner
honom. Nej, det är precis det. Och jag tror att matchen kommer sluta på backen. Men jag tycker att Kevin Lee har väl försprånget stående kanske. Mer explosivitet och hårda tekniker och kan ha en bra haka också. Men får han ner Gillespie så kan det nog bli en liten överraskning vad som händer på backen, tror jag. Att han inte riktigt räknar med den toppen av grappling som han har. Eller den, säger vi, han är så slick, han är lurig och får det att se enkelt ut. Så jag tror att han kan få till ett svep eller lyckas han ta rygg, så tror jag det blir en jobbig natt för Kevin Lee.
Så du säger Gillespie vinnare?
Yes.
Spännande. Spännande, spännande. Jag är, fan alltså, jag är fortfarande kluven i den där. För mig är Gillespie en väldigt intressant liten joker i leken vad gäller Khabib. Just på grund av deras brottning. Så det ska bli verkligen jättespännande att få svar på hur bra är den mot Kevin Lee. Så jag är mer nyfiken över att få svaret just nu mer än att spekulera i vad svaret ska bli. Så för mig är det en sån här, ja, jag vill verkligen se hur det går med Gillespie. Vi rullar vidare, tungvikten. Derek Lewis, Blagoj Ivanov. Alltså jag vet inte vad det är, men när Blagoj Ivanov slåss så tycker jag att det är rätt tråkigt alltså.
Det är tråkigt, men han lyckas vinna.
Ja, lite så. Och nu är det dags mot Derek Lewis. Derek Lewis är femma, Blagoj Ivanov är rankad åtta. Och alltså, jag hoppas att Derek Lewis bara vinner.
Ja,
lite så kan jag känna. Faktiskt. Det var kul. Derek Lewis är en roligare karaktär än Blagoj Ivanov.
Faktiskt. Och ja, alltså Lewis, håller Lewis till stående så jag tror han vinner. Han är lite mer killer instinct än vad Ivanov har. Och jag tror nog att Lewis tar hem detta. Och hoppas på det också.
Ja, lite så känner jag. Vi får se hur det går. Vad tycker ni? Skriv gärna till oss på Instagram om ni vill predika för oss att Blagoj Ivanov egentligen är UFCs bästa fighter. Vi har bara inte fattat den. Släng in orden till oss.
Hårdast är han väl? Ja. Han dog väl? Och
ja, det kan man ju inte ta ifrån han. Alltså, det är han ju definitivt.
Och ändå var på, efter det han har varit med om liksom, och ändå fightas på högsta nivå.
Han var väl typ knivhuggen va? Ja. Typ fanns strax under hjärtat, precis. Nästan mellangärdet va? Precis. Det är därför han har ett stort R i...
Så jag tror ändå sådana där människor har en push i matchen också som är jobbig. Och jag tror Derek måste knocka den här killen. Annars så kan han inte ut ett decision.
Det tror jag definitivt. Jag tror inte att det här är Derek Lewis match att vinna på domslut.
Nej. Och hamnar Derek under så ska han inte ligga kvar där. Då vinner Ivanov matchen.
100%. Okej, det är en kille som, nej, nu var jag en match före. De här killarna är kvar i den viktklassen som han lämnade. Steven Thompson, Vincente Luque, The Wonderboy rankad 8, Luque, The Silent Assassin rankad nummer 14. Och Vincente Luque är ju en kille som ser, han ser ju läskig ut hela tiden. Steven Thompson har åkt på lite förluster. Så ja, alltså bara när jag tittar på den så känner jag att det här kan vara the come out party för Vincente Luque.
Absolut.
Får han till, upp i rankingen.
Lyckas han lösa pusslet Thompson så är han absolut då är han liksom att räkna med.
Är pusslet löst efter att Pettis gjorde det Pettis gjorde?
Nej, det tycker jag inte. Alltså stilen är ju fortfarande väldigt lurig som Thompson tar med sig och Pettis är ju van lite vid det fotarbetet från sina taekwondo-dagar. Luque känns mer muay-baserad. Och jag tror att får Thompson till sin distans och kunna hålla Luque på, för han vet att det trycker det Luque skickar, men han har ju en förmåga att kunna lyckas få folk och inte lyckas komma in på honom, om man säger så. Så det blir en stil mot stil här verkligen. Kul striking-match kommer det bli. Se hur Luque löser gåtan och den är ju löst ett par gånger, men vi får se hur han löser den, om han kan lösa den eller om Thompson lyckas få in sitt aviga fotarbete och liksom geniala distansarbete mot honom.
Ja, det är en, alltså det här kortet är bra. Det är så enkelt man kan summera det. Skulle jag välja en förändring i det så är det väl att Blagoj Ivanov och Derek Lewis hade gått på underkortet, för det finns tunga grejer att skicka upp. Men vi får prelims ändå, så i slutändan, who cares? Nu däremot, Darren Till kliver upp en viktklass. Från weltervikt, han var rankad 9, upp till mellanvikt där han ska möta Calvin Gastelum som är rankad 4. Vissa säger att han kanske blir kastad till vargarna lite för snabbt när han får möta Calvin Gastelum. Just nu har han 17 vinster, 2 förluster, en oavgjord och den oavgjord var då Dalby. Två förlusterna är Masvidal och bara för det fick jag hjärnsläpp på den andra. Han vart ju väl släckt rätt hårt 2 gånger va?
Det var mot Pettis. Nej. Jo. Fick också hjärnsläpp här. Vad menar du? Darren Till. Kollar vi upp här direkt va?
Så jag fick verkligen, den som har etsat fast det mest för mig är just Masvidal. Nocken.
Ja, den är, det är den man minns när ja. Men det är alltid så där. Det har varit så mycket knockar som man är väl här ska se Tyrone Woodley.
Just det, såklart titelmatchen.
Och det var ju, vad heter det, på choke också.
Ja, titelmatchen, så var det. Och sen mötte han Masvidal och då vart han släkt. Så var det, dessförinnan vann han över Steven Thompson.
Yes.
Ja, där har vi det, tack. Hur fan kunde, alltså du ser, det är det här som är grejen.
Jag hade för mig att Pettis hade mött han, men det blandade ihop, det var Thompson som hade mött
det. Det är för mycket fighting. Det är så mycket fighting att
gröt i huvudet.
Det blir det, men så bara, fan, sen bara, just det, vi titelmatch. ja, såklart. Och då minns man hela matchen direkt. Yes. Jag kan se allting framför mig på en gång. Men så är det, precis. Han fick inte titeln och sen mötte han Jorge Masvidal och där vart han ju brutalt släkt istället. Mm. Nu kliver han då upp en viktklass. Tar sig an Kelvin Gastelum. Det ska bli väldigt spännande att se där en till i mellanvikt på grund av dels att han haft strul med vikten i välter. Alltså han är sjukt stor för att vara välterviktare. Och han har ju sett verkligen, han har ju sett som en undernärd vegan när han kliver på den här viktgrejen när han ska gå ner med insjunkna ögon och allting. Men han har ändå lyckats. Det var väl någon gång han missade vikten, men sen rättade han till ändå. Det var just mot Steven Thompson.
Han ska ju vara i den här viktklassen.
Ja.
Det är liksom, han är stor.
Så vad tror du, är Kelvin Gastelum ett för tufft test för honom?
Personligen så tycker jag det faktiskt. Jag tror att det kan bli en liten upprepelse på Masvidal-matchen här faktiskt. Förutom att Gastelum är lite snabbare med händerna. Men det kommer bli ett svårt test för Till.
Mm.
Men han har ju självförtroendet och lyckas han få till det här att han håller Gastelum på utsidan så kan det nog också bli att han vinner om han lyckas få träff på Gastelum. Men jag tänker att Gastelum har gått match precis mot Stylebender som är geni på strikingen, så Till måste kunna hitta något nytt och överraska Gastelum. För annars tror jag att det kan bli en Gastelum-Bisping-variant på den här faktiskt. Mm. Och Tills haka får vi se om den har lyckats återhämta sig efter den brutala knocken som var i mars, tror jag, va?
Ja, det var någon gång tidigare. Alltså, och det är det som är verkligen grejen med den här typen av knockouter. Den kan ju käka upp hela ens powerbar för resten av livet. Och
om han kommer våga ta risker,
ja.
Eller om han blir en mera kalkylerad version av sig själv nu.
Och du nämnde precis det där med självförtroende. Mm. Och det är något som han själv har sagt, att han måste få tillbaka sitt självförtroende. Så frågan är vilken liksom...
Jag tror nog han kommer komma in med självförtroende tills han blir träffad hårt.
Mm.
Då får vi se om han fortsätter sätta sig själv i risker i matchen eller om han blir mera defensiv och låter Gastelum jobba just av rädslan att det ligger någonting under medvetet där att jag vill inte bli knockad igen om han åker på någon hårda smällar.
För jag tror också lite det här att blir han knockad en gång till, och då menar jag verkligen knockad, inte att det är en TKO att domaren kliver, utan han verkligen ligger kvar och sover på marken, då kan det vara liten början på en James Wick-karriär för
det kan det bli, och då är det dags att liksom kliva ner och inte möta de här topp, utan inse lite att kanske jag hade lite flyt i början för att jag hade alltså ett bra självförtroende och en ortodox stående stil och mycket kraft i det jag skickar, men då kanske det är dags att hype-tåget blir lite mer realistiskt då, vad Darren Till är för någon. Men med det sagt, Darren Till kan knocka Gastelum också.
Absolut, absolut.
Och då visar han att han är liksom in the game och räknar med, och tror, man vet ju aldrig, hakan kanske är 100% och han kanske har jobbat på det mentala och vågar gå in och ta risker och liksom no risk, no reward.
Vi får hoppas det, för att Darren Till, det är en fighter som man vill ha där. Man vill ha en Darren Till i UFC. Det är inte för inte den här killen blev liksom allmänt känd bland gemene man av MMA-fans väldigt, väldigt snabbt och väldigt tidigt. Jag tror däremot att det finns ett argument för att han blev nog slängd till vargen lite för snabbt efter att han då vann mot Donald Cowboy Cerrone på det sätt som han gjorde. Jag tror ändå att han hade nog behövt 2-3 matcher till bara för att bygga honom långsamt. Det finns x antal fighter som har blivit inkastade lite snabbt. Jag trodde att han skulle vinna. Jag för mig i alla fall att jag trodde att han skulle kunna plocka bältet. Men med facit i hand så tror jag att fan, han hade nog mått bra av att få två, tre andra matcher däremellan liksom. Men nu är det som det är. Jag hoppas verkligen att självförtroendet är tillbaka. Mm. Jag hoppas att han, om han förlorar, så hoppas jag att det inte är via knockout på det sättet. Sen om det är en TKO att det blir stoppat av domaren på grund av för mycket slag, det är okej. Men om han blir sövd som han blev mot Masvidal, är då tror jag nog att det kan vara tyvärr början på slutet för Darren Till.
Det hoppas vi inte.
Nej, och det har att göra med den mängden av knockout. Det går inte att ta för många. Vi måste verkligen lära oss att separera på 20 TKO-förluster kontra 3 stenhårda knockouter.
Precis.
Det är jättestor skillnad på dem. Jag är kluven till vem som vinner. Jag märker att jag är kluven till väldigt många här. Jag kan se Darren Till vinna.
Mm. Jag kan du måste lägga huset på något.
Alltså, nej, det här gör jag inte det. Men alltså, jag vet inte, någonting fan säger mig att Darren Till reder ut.
Nej, jag säger Kelvin här. Ja. Jag tror Kelvins händer och liksom, han påminner mycket om Andrew Ruiz tycker jag, med händerna. Snabb, loose axlar, kommer snabbt i träff, skickar snabba slag och det trycker dem. Och jag tror att det kan bli lite att lite samma sorts boxning som Masvidal gjorde, att han kliver in snabbt, skickar tekniker liksom. Och jag känns som att Till har huvudet fortfarande, hakan upp i luften och
100%.
Händerna nere vid höfterna och jag tror att det är, Kelvin vet om det och lyckas kontra Till i någon attack.
Jo, sättet han lyckades stänga distansen också på just Stylebender som du nämnde tidigare, där har vi också en mycket längre fight. Precis. Han lyckades komma in gång på gång på gång på honom. Och en sak till som jag också gillar med just Kelvin Gastelum, det är hans förmåga att vrida upp tempot rond för rond. Och det är frågan om Darren Till liksom står pall för det.
Jag tror Darren Till kan säkert pricka Gastelum på väg in med knä, armbåge, uppercut. Men gör han inte det, eller får smakas liksom att Kelvin tar de smällarna och skickar egna smällar i den här pocketen när han är inne, så tror jag att Tills haka är lite mera glasig än vad Gastelum ser.
Det tror jag också.
Yes.
Det tror jag med.
Och jag tror nog matchen kommer utspela sig så att Till kommer försöka kontra Gastelums ingångar. Och sen får vi se om Gastelum vill ta ner eller går in och boxas, vilket jag tror han kommer göra, och få frekvens med händerna mot Till i så fort han kommer in och skicka mycket, mycket volym.
Ja, fan, du börjar vända på min tanke här. De bra argumenten kommer från Sebba och helt plötsligt satt man här och tänkte, fan, där är en till kanske grejer det här, och nu sitter man där, men han gör nog inte det. Det kan väl Gastelum bli för svår.
Bra match, det är ju
ja,
det.
Ja, men det är det ju.
Det är riktigt bra match.
Och det är ju de här matcherna som är intressanta när man är kluven i vem som vinner. När man sitter och bara, han vinner. Då...
Och det är ju så här, båda kan få till det. Mm. Vi måste se på matchdagen, vem lyckas.
Men jag känner bara så här, jag har alltid gillat Kelvin Gastelum och han växte väldigt mycket på mig tills han gjorde sin jävla grej med bältet. Då kände jag bara, alltså, vad gör du? Alltså, vad gör du?
Det var väl någon som viskar, gör det här.
Ja, Abdelaziz
bara, take the belt and go out and say you are the champion because he loses the weight. Jag tror han ligger bakom mycket av de här grejerna, om man tänker på hans fighters och deras nya karaktärer de bygger upp och... Han vet att det är marketing och att det liksom, vi pratar om det.
Ja, nej, men så är det. Det roliga är just att min Ali Abdelaziz karikatyr blev helt plötsligt italienare också.
Take the belt, go in and put it, say he loses the weight. Han är the puppet master.
Jo, men det är så roligt med honom, för att man märker också att många Ali Abdelaziz fighters säger ju samma sak.
Ja, ja.
Man hör att alla hey, tell him that you like McDonald's.
De har ju fattat det här med liksom, du måste sticka ut lite. Ja. Det är skitsnack och det här, det säljer UFC och det bygger karaktär och det, är lite, det blir lite fake när de gör det också.
Det roliga, kommer du ihåg när Henry Cejudo var med i The Ultimate Fighter?
Yes.
När han satt och pratade bara, you gotta be a role model.
Precis.
You gotta act like this.
Det, men det är
you
det
gotta
jag
be
menar.
Good.
Det...
A role model, a role model. Nu bara, I'm the king of cringe. I wanna fight the girls. Vad fan hände?
Ja, men det är clickbaits, eller hur? Det är fake news clickbaits.
Men det är så kul att Cejudo har valt att gå den vägen. Det är det som är så jävla lustigt.
You gotta be a role model. Man får säga så här, all uppmärksamhet är bra uppmärksamhet. Ja. Eller hur? Du får fortfarande exponering var den är. Han säger något och nu syns du i media. Det kanske inte hade gjort om du bara hade varit the good guy.
Det är som Roger Stone sa, be infamous than not famous.
Exakt.
Infamous than not famous.
Exakt. Så det ligger till.
Ja, men där har vi det i alla fall. Och nu får vi då se om Calvin Gastelum reder ut det. Men hörni, vi är klara för den här gången. Det nej. Var allt.
Nej. Nu har Paul tappat det helt. Du kanske bara vill se fram tills dess.
Jag vet okay. att alla fick en panik där. Varför fan, han har inte snackat om BMF-titeln. Hej Paul, vad håller du på med? Jag ska skriva till honom på Instagram direkt. Jag följer honom också. Nej, men så är det ju. Jorge Masvidal, Nate Diaz. Alltså du var yes. mycket turer att vara med det här. Alltså vad hände i, liksom, vad var det i torsdag och fredags? Helt plötsligt, yes. no fight.
Jag vet, men alltså jag tror att det här var en PR-grej också.
Tror du verkligen?
Ja, alltså det är så här, då, vadå, sånt här blir inte löst så där snabbt. Med tanke på Diaz visste om det här säkert någon vecka innan, och UFC visste också om det här någon vecka innan, och att matchen ändå skulle
bli. I'll claim my name.
Precis, jag tror att det är en litet PR-stunt.
Men det är ju något som man har fått matchen. I sig. Någon ja, absolut. LGD, bla 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 bla. Och så yes. säger de bara att det men jag är en liten att, mängd.
Yes, jag tror att det kanske har klarats upp redan innan det här. Att det var okej. Okay, men att det liksom, man kör lite på det för att göra en liten PR-kupp inför matchen som är samma vecka. Liksom.
Men du, det finns ju en till PR-kupp. Mm. Och det är ju den här att Nate Diaz påstår ju att han är vegan.
Yes.
Men du har sett när han blir intervjuad av Megan Olivia och han säger att han käkar både
Nej.
Fågelfisk och kött.
Nej, ja. Är det sant?
Ja, jag fick en chock när jag såg det. Jag var helt ställd, för mig, han är vegan.
Ja.
Men helt plötsligt när jag tittar, han säger att han käkar av det mesta. Men att han går över mer på plant-based precis innan match.
Okay,
att det är då han liksom skär ner på det här.
Ja, det kanske kan ju vara för att han exkluderar andra saker i dieten och får en liten boost. Och det brukar ju bli så oavsett vilken diet du gör. Alltså om det är en hälsosam diet, att du utesluter kost så reagerar kroppen på hur du mår bättre.
Så han är alltså practical case of cheating.
Yes.
Cheating vegan.
Exakt.
För det är helt sjukt att han claimar att han är vegan och sen sitter han med henne och säger att nej, jag är inte vegan.
Men det är Diaz.
Ja, såklart.
De gör som de vill.
Ja.
Jag tror de äter sina tacos efter matcher där och då, de här mexarna. Så det,
det är inte det där är en knepig grej. Ja, alltså. Jag tror inte att det är många 100% purebred mexican som väljer the vegan way.
Nej.
Det är för mycket tacos with meat.
Exakt.
And
nej,
pork.
Men det är intressant.
Don't take the pork away, se.
Exakt, men det är fan, det måste jag kolla upp.
Ja, det är lätt att hitta. Det är en intervju med Megan Olivia och honom.
Inför
och
den här matchen?
Även om det är inför den här, eller om det var inför McGregor-grejen. Yes. Där får han frågan om kosten, om han är vegan. Han bara, nej, alltså, då förklarar han. Jag har varit verkligen, jag ska se om jag kan hitta den här, det här stycket också, för jag har varit helt chockad.
Det var också med hans viktnedgång, att han går upp på en vegansk diet innan match för att gå ner. Och
jag tror att det är det. Mm. Jag tror att det kan vara något sånt. Ja, men grymt. Nu är den här i alla fall. Jorge Masvidal och Nate Diaz, de ska göra upp. Alltså Masvidals min och nöje när Nate Diaz kallar ut honom. Mm. Det var ju en så jävla snygg, respektfull, liksom, det finns inga gangsters längre, men jag vill möta Jorge Masvidal för han är en real gangster. Så det är snyggt. Båda har en sjuklig mängd matcher. 34 vinster, 13 förluster för Masvidal. 20 stycken vinster och 10 stycken, 11 förluster för Nate Diaz. Nu är det dags. Nu är det dags.
Yes.
BMF-bältet kommer att stå på spel.
Vilken superfight alltså.
Ja.
Shit. Vilken superfight.
Spontana tankar om den här matchen, för det här känns som en av de svåraste matcherna att tippa vinnare på alltså.
Går matchen över 3 ronder, Diaz. Det är under de här första 3 ronderna så kommer det vara fullt slagsmål. Och den som tar stryken och kan ge stryken mest kommer vinna. Det här är Latino Showdown liksom. De kommer gå in och slåss.
Det luriga med Nate Diaz är ju att alltså, han kan ju ta några ohyggliga Precis. Slag mot huvudet. På hans 11 förluster så har han bara blivit avslutad 2. En TKO och en submission är det han har torskat på. Han har knockat eller TKO-at 5 pers och han har 11 submission vinster endast. 4 gånger har han förlorat på, eller vunnit på domslut. Och alltså slagen han tog i huvudet mot Conor McGregor, det är bland det sjukaste jag har sett. Det var baseballträ på baseballträ som satt rakt på skallen.
Men jag tror att Masvidal kommer nog gå mer på kropp och ben han är, liksom, om han inte bara hamnar i att nu slås vi. Men jag tror att han kommer ha en taktik att kötta Diaz i kroppen och straffa benen. Och Masvidal har bra low kicks. Och sen därifrån jobba till nästa, liksom vad som händer efter när han börjar köta ben och kropp på Diaz.
Vad gäller Masvidal då, 34 vinster, 15 knockouter, 2 submission vinster på hans 13 förluster, han blev avslutad 3, en TKO och 2 subbar, 10 gånger han torskar på domslut, han har 17 stycken domslutsvinster. Vad gäller hans senaste matcher så har han då knockouten mot Darren Till. Och sen har han då The Flying Knee på Ben Askren som varade 5 sekunder innan det. Torskade han mot Maya, delat omslut. Han torskade en unanimous mot Steven Thompson. Innan det hade han radde upp 3 stycken vinster på rad. Och det är lite så liksom hans karriär ser ut. Han förlorar 2, han vinner 3, han förlorar 2 och vinner. Alltså lite där, så rullar den. Men det här tror jag kommer vara, inför den här matchen så tror jag att vi kommer få se en absurt taggad Masvidal.
Det tror jag. Och han rider ju på den här vågen just nu. Hans, vad säger man, rebirth.
Verkligen.
Men vi får se om Diaz är för mycket för honom. Grapplingmässigt tror jag absolut av Diaz övertaget. Och sen tror jag att får Diaz liksom in sin boxning på Masvidal så blir det jobbigt också. Den här frekvensen och in sin, jag tror han har 10 cm räckvidd på han också. Och Diaz gillar ju att använda sin, liksom, veta exakt vart motståndaren är och dodga slagen och sen ligga med sin frekvens och volym hela tiden och trötta ut dem. Och Masvidal har ju inte världens bästa cardio när det går längre ronder.
Nej.
Så det kan ju bli en liten Conor repeat här på att han försöker ta ner Diaz när han börjar bli trött och Diaz vänder och tar rygg eller hamnar i en bättre position på backen och avslutar honom.
Alltså det är en sån knepig match.
Yes.
Jag fladdrar fram och tillbaka med vem som vinner och vem som förlorar den. Men jag har ändå från början tror jag att jag har vridit flest turer åt Masvidal. Så jag kommer väl säga Masvidal i den här turen
Diaz
också.
Ja. Jag säger Diaz. Jag ser det blir svårt för Masvidal om han inte lyckas knocka Diaz.
Nej, men, och det håller jag med. Det är liksom det som får mig hela tiden vilja gå åt andra hållet. Det är för att jag håller med dig. De 3 första ronderna, det är där han har sin chans.
Men jag tror också att han kan demolera Diaz främre ben. Alltså verkligen och få Diaz att kanske liksom buttskota efter han för att han inte kan stå upp. Men det beror på vilken Masvidal som, vad han har för taktik inför matchen. Liksom. Vill han bara boxas så tror jag att Diaz har övertaget faktiskt.
Ja. Who's gonna win helt enkelt? Jag tycker att ni ska
Stakten vinner alltså.
Nej, men jag håller ändå på Masvidal. Jag tror att han lyckas reda ut. Det här blir spännande också. Yes. Jag säger Masvidal, du säger Diaz.
Yes.
Vi får se på nästa måndag när vi sitter här igen så får vi se. Får vi se hur matchen har gått. Jag menar, jag hade ju
rätt. Jag tycker ändå när matchen blev tillrätt, alltså, när man fick höra om den så var det så wow, och nu är det dags.
Verkligen. Han har ju väntat på det. Man fick ju ett litet hjärta till halsgropen där när den här clear my name.
Exakt.
I'm not gonna fight. Oh shit, det blir ingen match. Vem blir det? Blir det Conor McGregor? Blir det Leon Edwards? Vem hoppar in? Alltså hur löser de det här? Blir det ett BMF-bälte? Blir det inte? Sen bara, det löst. Matchen är av. Ja, okej. Ja, nice. Skönt. Det är fest igen.
Ja, men det jag menar, det tog två dagar och det kan vara att det liksom, det här kanske redan hade blivit utrett någon vecka innan, men att vi lägger det PR-grejen, men sen vet vi att matchen ändå kommer bli av, men vi får ut det att du åkte fast för något och bara för att skapa lite mera hype och nej, och nu blir alla jätteglada och kanske folk som inte skulle köpa matchen kommer köpa den ändå nu.
Ja, förmodligen. Jag tror att det här kommer nog bli en ganska bra...
Det är en big business.
Verkligen. Det kommer bli en bra pay-per-view-dag. Och här har vi fått en fråga då som gäller just pengar och löner. För där summerar vi UFC 244 och glider över på lyssnafrågorna som vi inte har riktigt kunnat besvara på ett bra tag. Men det är en fråga om lönerna, UFC, vad de betalar. Och det är ju någonting som kommer ut, inte liksom direkt efter, men ett tag efter. Och alla event kommer ju variera, alla fighters känner såklart olika. Om man vill ha ett direkt svar på den här frågan, då kan man googla det. Det är nog snabbast. Men däremot så tänkte jag att vi spar på den här frågan. Och när väl lönerna har kommit ut för just UFC 244, det kan bli väldigt intressant att diskutera. Så... din fråga, Andreas, kommer att besvaras. Men om du vill ha svar på den nu, google it så kommer du hitta det.
Yes.
Och så går vi igenom istället hur mycket folk tjänar på 244. För att det är en gala som kommer vara väldigt intressant att titta på hur lönerna har sett ut.
Yes.
För det är en stor gala, det är mycket
och det är stora namn som är på prelims och på tidiga prelims också. Och då kan man se stor skillnad också på vad fighters tjänar. Beroende på hur stora namn de är och långa karriärer de har haft.
För att titta Shanghai-galan nu, dels har siffrorna inte kommit ut, men jag vet oftast, alltså jag vet inte riktigt om alla galor blir offentliga. Jag vet att PPV:erna kan vara ganska lätt att hitta pengarna till, men jag vet inte hur det är för varenda gala.
Nej, alltså jag tror det måste ju finnas att få ut med dig. Det vad säger man?
Jag tror väl att medierna...
Skattebaserade inkomster som de har liksom registrerat på The Commission, men... jag tror att det är dolda
mycket dolt också som vi inte ser liksom. De kan ha något specialkontrakt som ger dem bonus här för det ena och det andra. Så.
Jo, sen är det ju så här pay-per-view-cutten kommer variera från fighter till fighter, och det är oftast bara de som är liksom huvudmatchen som får en cut på den, och även de kommer ha olika summor. Och lönerna är otroligt klyvna. De
flesta... Och ibland kan man, tror man också att den personen man tror tjänar mest inte alls är så. Nej. Utan det är någon annan som kanske inte ens fightas på som huvudkort till och med, och ser att den personen sitter på ett bättre kontrakt och fått mer.
Det har med managers att göra. Alltså i slutändan...
och namn. Alltså vem är du? Liksom, har du ett namn, de vet att du säljer ticket, så har du väl ett bättre kontrakt också, att du har varit längre i gamet och lyckats jobba upp dina pengar.
För jag för att Hector Lombard hade också klivit in med ett helt sjukt kontrakt. Han tjänade svinbra pengar, men det gick liksom aldrig riktigt bra för han heller. Alltså han torskade väldigt mycket, och då var det lite så här, vad fan, han verkligen värd det här? Jag menar, det här gäller ju alla idrotter. Absolut. Det är ju, jag menar, kollar man liksom fotboll eller hockey eller vad det är, alltså folk har otroligt varierande löner. Ibland är det folk som har oerhörd medvind, blir signad av ett lag med fett kontrakt, och sen gör de inget mål, helt plötsligt går det skitdåligt, men ändå sitter de och trycker in den summan för att det är det kontraktet de har fått. Och det är samma med fighting. Ingångslönen brukar väl i alla fall vara 10 gånger 10 dollar eller 20-20 brukar det vara, och det är då att man får en
jag
summa för att
komma
dit.
Jag tror de har sett sämre i UFC faktiskt.
Är det så?
8-8, ja.
Ja, det är fortfarande, eller?
Så jag tror allt hänger på alltså management och vad du får för erbjudande. Och det är också så att jag förstår att folk kommer in på de här jättelåga. De får chansen att vara UFC.
Jo, där finns det ju en intressant grej att ta upp. Allting är otroligt relativt. Lockborn Me fightades ju en första thailändska fighten. Så gick match nu i UFC i Singapore. Tjej som gjorde skitbra ifrån sig, hon vann. Hon är van vid att fightas matcher med den stora summan till $200. Helt plötsligt kliver hon in på, jag leker med tanken nu att hon får 10 gånger 10 000 dollar då. Förstå hur många thai-matcher hon måste gå för att uppnå 20 000 dollar.
Livstids, om ens det.
Ja. Så allting här får verkligen tänka är sjukt relativt. För henne helt plötsligt, hon hade blivit omskriven i thailändska medier som att hon ungefär var miljonär av att bara ha fått ett kontrakt i UFC. Så bara hennes första match har i princip gett henne mer än vad hon skulle tjäna på ungefär en livstid inom thai-boxning.
Men det är vi glada för. Jag tycker liksom, förhoppningsvis övergår de här boxningssummorna in i MMA så småningom också, att folk kan verkligen, för jag tycker att det krävs så mycket att vara fighter idag, och liksom det är hela ditt liv du offrar, och då ska du ändå ha, när du väl lyckas så ska du må bra och inte behöva återgå till ett vanligt liv efteråt.
Sen är det ju fler och fler som har landat på den här $500,000.
Yes.
Det är ju någonting också. Där får vi ju tacka McGregor, för det är han som började få upp de här lönerna. Och nu är det ju oftast de som kör huvudmatchen i en PPV, måste jag tillägga här nu. De ligger på liksom redan en klar halvmiljonen någon kan ligga
och
på.
Och det vi gillar också är att många organisationer börjar med turneringar med prispengar.
ONE FC.
Precis, ONE FC. PFL. Bellator hade ju nu också.
$1,000,000 i pot.
Yes. Och jag tycker att det visar att liksom fighters har en möjlighet att kunna verkligen tjäna bra pengar på det de gör.
Det blev ett långt svar ändå, Andreas.
Yes.
Du fick en inte ingående i siffror, men ändå en snack om den. Nu ska vi se. Ska vi kolla vidare. Då ska vi se, okej, det här är väldigt mycket som vi redan har gått igenom. Okej, här är en bra. Simon.
Simpa.
Vad är er åsikt kring Conor? Varför ska han slåss? Är det motivation, pengar eller passion? Jag skulle nog säga att det är motivation och passion. Pengar, det har han. Och jag tror att han kommer tjäna mer pengar på sin whisky än vad han någonsin har gjort på
killen
sin
fighting.
Killen
är fighter, han gillar slåss. Ja. Det är han tycker om. Det är liksom. Sen att han har massa pengar idag ändrar inte vem han var från början. Och det han gillar. Och han gillar fightas, han gillar säkert liksom, det ger ett substans i hans liv och ha något att dedikera sig till och träna och se fram emot något. Och jag tror att han kommer fortsätta med det oavsett, tills han liksom känner att han inte vill det längre själv.
Nej, där måste vi ju tillägga att vi får hoppas att han gör det med motivation och passion.
Absolut.
För annars är
men,
han körd, alltså.
Men det är ju det, jag tror att han ändå gör han det, så gör han det helhjärtat, tror jag ändå. Han gör det inte för pengarna nu, utan han gör det för att han tycker det är kul och tycker om det. Sen är ju frågan om han är villig att ta mycket damage för det också, när han vet att han har det här jetset-livet vid sidan av. Om man är villig att liksom riskera hälsan där inne. Så det är väl det som blir kommer bli väldigt tydligt i nästa match. Men jag tror att får han med vind liksom, så kommer han köra till race till och försöka ta bältena.
Vem ser du att han möter helst?
Alltså nu har jag läst lite och de ryktas ju om Donald Cerrone, vilket jag tycker skulle vara en bra match faktiskt. Och jag tror att Conor vinner över Cerrone. Och det skulle vara en liten ny, så här, Conor är back igen in the game. Och det finns mycket matchningar att göra efter den matchen, tror jag.
Bra, det är så jag tänker också. Den har ju spekulerat till länge.
Och Cerrone är ändå på slutet av karriären, ja. Och han vill ha den här big Red money Mantle fight. Precis, och det blir en stor money fight för han. Och ja. han blir nöjd efter det och kan nog retire till och med efter den matchen mot Conor, oavsett hur det går.
Här har vi Renas.
Yes.
Ska vi se. Vad tycker du om att Henry Cejudo inte vill försvara flugviktsbältet mot Benavides? Keep up the good work. Tack så mycket, Renas. Det är dåligt. Det är väl det jag kan säga.
Varför vill han inte?
Jag vet inte. Jag har missat varför han inte vill. Däremot tycker jag det är intressant att José Aldo hoppar upp till bantamvikt, möter Marlon Moraes för att han sen vill fightas mot Cejudo. Det tycker jag är spännande däremot. Men varför han inte vill, jag vet inte, kanske chicken. I don't know. Nej, men det är frågan om han klarar av att gå ner. Kan han kanske fokusera på att göra sin karriär i bantam nu så han bygger på sig.
Kan vara så.
Då finns det ingen anledning för honom att gå ner. Liksom. Han har ju varit kraftpaket vid klassen under. Liksom. Så det är nog frågan om det är en sån strategi. Men då får han bara släppa bältet. Alltså det är, tyvärr. Då får han rise the knee och lägga ifrån sig ett bälte.
Du kan ju inte bara hålla fast vid det utan att gå matcher. Liksom.
Nej, för det är precis den kritiken alla andra champs har fått.
Du har varit champ, du har blivit champ, du är fortfarande champ. Men om du inte går matcher så måste du ju upp bältet. Liksom. Men du har ju ändå det kvar på meritlistan att du har tagit det bältet.
Ja. Det här var lite roligt från Kasper Hedlund. Kan ni göra en tävling på er Instagram och den som vinner får vara med i podden? Jag har inte tänkt på det, men det var en rolig tanke du tog med.
Faktiskt.
Vem vet? Vi får se, Kasper, vad framtiden har att erbjuda. Okej, Johan Hallstensson, det här är bra, för det var lite det jag redan var inne på. Vad tycker ni om Moraes versus Aldo i bantamvikt och Peter Jan versus Faber? Vad tycker du om Moraes Aldo? Jag tyckte att den var kul. Så.
Ja, det tycker jag också. Vadå? Det är två brasse strikers, det är show. Den unga mot den gamla, om man säger så. Jag gillar den matchen. Jag kommer att titta på den, det kommer att vara underhållning. Aldo är den äldre, men inte så gammal heller. Men han har mer, liksom, han har varit med längre än vad Moraes har. Men Moraes är killer. Och det kommer bli ett fint striking-krig det här, tror jag. Och någon kommer vinna på knock. Tror jag faktiskt.
Spännande.
Yes. Och
Peter Jan Faber.
Ja, tycker jag också är grymt av Faber att ta sig an det här unga lejonet, ryska liksom.
Jan är dangerous.
Alltså. Yes, precis. Och Faber ser väl att hans rutin och liksom har varit med i, vad är det, 20 år typ och fightats. Det blir väldigt den gamla mannen här också mot den unga.
Peter Jan, eller förlåt, Faber var ju väldigt uträknad mot Ricky Simone och han avslutade Ricky Simone snabbt.
Precis.
Jag kommer inte räkna ut Faber lika lätt den här gången, men om jag ska ge det så här snabba svaret som jag har just nu, jag tror att Peter Jan löser dilemmat Uriah Faber, men det kan ändras. Faber,
han är farlig överallt liksom. Han har klipp i händerna. Han har bra mark game, bra giljotin. Men det är en cool match faktiskt. Och jag tycker det är eloge till Faber som tar den här matchen faktiskt. Och vill möta någon som är upphypad och som ser ut att ha en ljus framtid framför sig.
Ja, Emil Pedersen, din fråga har blivit besvarad tidigare. Men vi hälsar tillbaka till Uddevalla.
Yes.
Ska vi se. Vem tror du, kan stoppa Khabib?
Jag har ju sagt det förr, champ shit only,
ja,
Tony. Yes, det är den enda mannen jag ser just nu som kan ha verktygen till att göra det. Eller i alla fall hota Khabib på det Khabib är starkast på. Eller har ett svar på det, om man säger så. Och vi får se om det blir Khabibs kryptonit eller inte.
Mm. Okej, sista frågan.
Yes.
Från Waxlele, eller hur det nu uttalas. I don't know. Är detta det bästa kortet de senaste 3 åren?
Shit, 3 år.
Det är definitivt bra. Jag kommer inte säga att det är det bästa, för att det var några månader sedan då vi såg ett ohyggligt bra kort. Just nu kommer jag bara inte ihåg vilket det var, men det var också en av PPV-erna. Jag tror att det var 2 eller 3 PPV sedan som var helt absurt bra matcher på.
Yes, alltså det är ett bra kort. Det är bra namn, absolut, men inte det bästa tycker jag inte heller. Det finns fler matcher att göra då. Men det är ett bra, riktigt, riktigt bra kort. Och det är kul att UFC levererar såna här kort. Då nästan alla matcher från prelims är kvalitet och vad säger man, sevärda.
Verkligen. Nej, det är bra. Jag tycker definitivt att det är ett bra kort. Men det bästa de senaste 3 åren, jag säger nej. Jag tycker inte att det är det bästa de senaste 3 åren.
Nej, inte jag heller. Tycker jag inte heller. Det har funnits... i alla fall inget kommer på, men jag har en känsla av att det funnits bättre kort faktiskt.
Jo, jag brukar spara faktiskt alla kort under året, men, i alla fall över året.
Ja, sen är det också så här, UFCs talangpool är ju så stor, så det är ganska, det är ju lätt för dem att göra bra galor. Liksom. Så egentligen är väl det här bara ett bevis på UFCs pool med fighters, att alla är bra. Och sätter man många av dem på samma kort så blir det liksom helt plötsligt ett jättebra kort.
Är det inte jävligt galet med tanke på mängden event de producerar och mängden fighters de har, att det bara finns 2 stycken matchmakers i UFC?
Jo, men de har väl fullt upp kan jag tänka mig.
Fan, de måste jobba övertid. Fullt upp.
Jag håller på liksom. Det är... Nej, men alltså,
För jag pratade med det här lite med Dan Hardy för, jag vet inte om det var när han var förra gången i Sverige, så snackade vi, kom in på det här med matchmakers. Han bara, de är bara 2 stycken. Och både han och jag började bolla idén om att fan, det kanske skulle vara en matchmaker egentligen per viktklass.
Ja, alltså det börjar bli väldigt, väldigt djupt i divisionerna nu och mycket, mycket galer nästan. Det är ju 2 galer per helg ibland också. Ja. Så absolut, skulle väl inte... Fast jag tycker de gör ett bra jobb redan nu. Ja. Det är inte så att vi har märkt att de har så här, oj, det här kortet har inga namn nu. Eller, utan...
Jag tänker bara att det är så jävla mycket att ha koll på.
Ja, men de kanske gillar det.
Ja, ja, fan, det, absolut.
De gör ett bra jobb och vi är bara tacksamma att de gör underhållande matcher för oss att titta på. Och,
det fanns ju en tid då det bara var Joe Silva.
Exakt. Ja, då var ju han som bestämde och styrde allt. Men nu så känns det som att de ändå har ett... lite, någon med fokus på Europa och någon kanske på USA. Men det kanske behövs mer när de är i Asien också och liksom fortsätter expandera, att det behövs folk med lite kanske koll på regionens fighters och talanger.
För att det är inte bara det här är en viktig grej också att tillägga. De ska inte bara ha koll på matcherna de ska göra i UFC, de ska också ha koll på vilka som kommer in. Och precis, jag tror att det är där det blir det här med att fan, det är 2 personer som ska ha koll på alla fighters
har,
i hela
de
världen.
De har ju en talangpool, scouter som jobbar under dem, liksom, som scoutar regionerna och ser vilka som är värda att skicka ut kontrakt till. Så jag tror att de jobbar som agenter och sen har vi själva matchmaken som bestämmer vem som får gå match och lägger fram strategin och planen för de här fightersna de signar. Men de har en hel maskin som talangscouter som kollar scoutar världen, om man säger så.
Ja. Så om ni vill ha ett jobb där man jobbar mer än övertid, ja, då söker man sig till UFC och blir matchmaker, så ska man ha koll på jävulsk mängd med fighters.
Yes.
Då finns det inga sovmorgnar längre.
Nej. Nej. Och sen är det fighters som, du vet, allt kan ju hända. Skada sig, skruta ersättare.
Ja. Ja, det är galet. Det är galet.
Visum liksom och allting som kan krångla. Så.
Alltså det är en otrolig cirkus. Jag och Lina Länsberg snackade lite om det här nu när vi kommenterade helgen på liksom vilken stor rullians det är, och jag sa det att det är egentligen sjukt att UFC överhuvudtaget väljer att lämna Vegas. Alltså det här är en organisation som inte ens skulle behöva åka ur landet, de skulle kunna vara i Vegas och producera de här galorna hela tiden. Alltså jag tror att det är uppåt 100 pers om inte mer entourage när de sticker någonstans. Det är så galet mycket folk som kommer, det är en riktig rullians.
Men de vet att de behöver göra det för att det är störst i världen, då måste det vara över hela världen.
Exakt, och det är så smart. Det är så smart hur de har jobbat på det här sättet. Jag tror att hade de inte åkt till alla länder som de gör, de hade inte varit där de är idag.
Nej, då hade UFC, visst, det hade varit stort ett spektakel, men inte på samma liksom internationella ledare som de är idag.
Nej, det är grymt.
Genom MMA.
Det är en oerhört cool strategi och det är otroligt vågat det de har gjort.
Precis, och nu är det väl Ryssland sen också ska debutera i. Och då tror jag också
de har varit i Ryssland redan.
Mm, just det, men det blir liksom...
De åker tillbaka.
Mm. Och jag tror att det är viktigt att få de här länderna med mycket befolkning att liksom, de också ser att, för de har ju många inhemska galor i Ryssland, organisationer, men att USA kommer dit blir ju att de slår ut alla andra och nu är vi här. Och det blir lite den här amerikanska maskineriet som kommer och gör takeover.
Hur tror du det ser ut om 10 år?
Då tror jag nog det kommer vara, jag tror mycket de andra organisationerna kommer att växa också. Mm. One, Bellator. Det är mycket som händer just nu. Och i slutet av dagen så är det den som betalar bäst som fightersna kommer vilja fightas för. Liksom. Och finns det pengar att tjäna? Alla gör ju det liksom också för att kunna leva på det. Och de som kan leverera bäst cash kommer också få de bästa fightersna. Sen får vi se vem som sitter på det om 10 år. Kanske kommer någon helt ny uppstickare också, man vet aldrig.
Jag har typ lekt med tanken ett tag att de skulle till och med kunna göra så här asiatisk UFC-galer som rullar där, som sen gör att de handlar i en större organisation, och de skulle kunna göra så i Europa.
Absolut. Eller
liksom Latinamerika. Alltså det finns verkligen mycket att leka när vi nu börjar bolla så här 10 år fram i tiden. Sen är det inte säkert att det blir så, men det är en liten tanke som jag har haft att alltså fan, de kan producera europeiska galer varje helg också om de känner
det. Det är klart. Och sen så de som är topp 20 får gå på pay-per-view-korten. Alltså det kan ju bli pay-per-views bara för Europa och med europeiska fighters. Alltså MMA växer och det är bara kul att det händer mycket och vi får se vart MMA är om 10 år. Jag tror att det kommer bara fortsätta växa. Om man tänker MMA för 10 år sedan och 10 år nu, så tänker man 10 år till. Så, och just med hela amatörsatsningarna med VM och EM och allt sånt där, så känns det som att MMA kommer bli en olympisk sport också så småningom. Det blir för mycket tryck från överallt och folk förstår väl att det här är en sport som kommer vara här och stanna. Och den har ju varit här sedan människans vad säger man, begynnelse, och det är väl en del av vår natur och det kommer väl fortsätta vara kvar.
Ja, jag tror det med. Jag tror också det. Det här kommer bara växa och växa. Jag alltså, som har jobbat med det nu i 10-11 år. Alltså det har ju hänt så mycket.
Precis.
När jag började jobba med det så var det ingen som... Man fick ju förklara vad MMA var för något.
Jag satt faktiskt nu när jag var i USA och kollade på YouTube och gamla rallarsvingsprogrammen och kommer ihåg den här Bosse Ringholms-tiden och allt det här liksom förbudet och vart det är idag. Att vi har haft UFC-galer i Sverige, vilket då var helt otänkbart. Liksom. Man bara, UFC i Sverige? Och det är väldigt, väldigt kul att ha sett och varit med och liksom under hela utvecklingen från att det var någonting smutsigt och kom att man fick gå och hitta piratgrejer på gamla UFC-galer.
VHS-erna.
Precis, använda vad är det, Kazaa och sådana här för att få med Pride-matcherna. Och liksom, de gick varannan månad, höll varannan organisation gala i princip. Och det var jättehypat och nu är vi där varje dag då det är matcher liksom i princip varje helg och finns hur mycket galer som helst här i Sverige också och titta på om man vill se nationella talanger och en liksom helt amatörscen och många klubbar och det är fint att se att MMA har lyckats säger man, bekämpa alla de här negativa krafterna.
Ja, så är det ju. Det är en stigmatisering som de verkligen har vänt på. Det finns kvar lite, men det går bättre och bättre. Men jag menar, jag är imponerad själv, precis som du säger, VHS. Jag vet också att jag fick någon VHS av en polare. Jag tror jag hyrde, om det var UFC 1 eller 2. Mm. Och sen nu att jag sitter och kommenterar det på det största
mediehuset. Jag träffade Hoyce i USA nu. Jag har träffat han förut en gång här i Stockholm, typ 10 år sedan. Men han var faktiskt väldigt, väldigt trevlig. Började prata massa om Sverige. Han hade varit här förra året, sa han, hos Magnus Samuelsson.
Okay.
Sveriges starkaste man. Och han gillar att vara. Han hade varit här en månad då, sa han.
Jaha.
Ja, så...
Vilken stad bor Samuelsson? För det är inte Stockholm, va?
Nej, jag tror han bor ut mot landet någonstans. Okay. För de hade jagat och gjort massa saker.
Åh, fan.
Så de är boys och det har de varit ett tag också. Men det är coolt faktiskt. Så Hoyce har varit i Sverige flera gånger, vad säger man, obemärkt, utan att hålla seminarium och göra hela den här grejen, utan bara varit här och hälsat på sina vänner och hängt där. Och han gillade Sverige väldigt mycket. Och det gjorde Phil Davis också, sa han. Han tyckte det var skönt att man kunde dricka kranvattnet och maten och allt känns väldigt, väldigt rent här. Men det är kul med Hoyce, just att han är den första om man säger så.
Ja, verkligen.
Och den modigaste utav The Graces kan man väl säga.
Så det går aldrig att ta bort den liksom första personen, det är alltid den första.
Han är en ikon, och jag vet att Bellator har ju säkert tagit in han just som en liten sån här örfil mot UFC, att vi har eran, han jobbar med oss. Men coolt och väldigt kul utveckling på sporten från de dagarna till vart det är idag liksom. Och de som varit med ett tag har ju sett hela det här, alltså levt med förändringen, och det är kul, än att de som kanske kommit in i sporten nu de här senaste åren, och det är liksom en etablerad idrott redan, och sport och allt finns på samma sätt. Mystiken har ju försvunnit lite, och det var väl det som var lite coolt förut, att det fanns en mystik kring de här som fightades inom det här, och det var väl det som fick mig att falla för sporten också, att det var det här som gamla 80-talsfilmer liksom, Van Damme-rullar, att folk möttes och olika stilar och fightades, och det var coolt.
Men fan, det här leder ju in till en fråga jag kom på nu. Det var någon som skickade den här frågan. Det här är nog någon vecka sedan eller några veckor sedan. Så man vill veta lite mer om vår bakgrund. Du är inne på det nu, så du kan ju bara fan kör så får folk veta.
Ja du, började med kampsport sedan jag var barn. Jag har hållit på med det hela tiden. Jag är född 82, så det var väl på 90-talet jag höll på med kampsport mycket. Och då var det ju, fanns ju inte MMA på det sättet. Såg när jag var ungefär, hur gammal var då? Måste varit jätteliten.
Typ 19, första UFC jag tänker på.
Ja, exakt. Men då var jag yngre. När jag såg första UFC, jag kommer ihåg hemma på en, jag var med familjen på någon fest, så var det någon äldre kille där som hade någon liksom storebrorsa till någon som tog in alla små ungarna.
Du måste ha varit typ 12. Alltså precis. Jag var 16.
Ja, jag tror 12 ungefär. Så fick jag se
taekwondo då.
Fick jag se UFC 2 tror jag det var.
Exakt, det var den som kom. Ettan kom inte.
Och då la det grunden i huvudet liksom. Ja. Och sen så höll jag på med alla möjliga kampsporter, från taekwondo till liksom aikido, capoeira, och man testade på allt. Och sen när jag var 15 så började jag faktiskt på kampsportsskolan med Rasmussen och Christer Bergenhall och träna thai-boxning. Gjorde det i 2 år, la av, och sen så hade Rickard Andersson en BJJ-klubb på Upplandsgatan, på Odenplan, RABJJ, där jag ramlade ner som 17-åring och fick stryk. Men det var då också Valetudo och NHB som det hette back in the days, innan MMA fanns. Precis, och då liksom det var Bjälkheden där bland annat, ungt upp där nere, och då fick man ju liksom en inblick i den här sporten med finfights och allt som de åkte och tävlade på, och sen så fortsatte tåget liksom tills jag alltid varit fan och provade på att tävla själv också. Och
hur många matcher gick du?
3 professionella matcher i MMA.
Och det finns på nätet va?
Ja det tror jag, det är bara YouTube mitt namn så dyker de upp. Och sen
för du ser ut som en liten Wanderlei Silva. Var det någon inspiration av honom eller?
100% Wanderlei, alltså shooterbox. Det var det som var inne när jag kände att så här, men nu vill jag börja träna själv, och liksom, och just att jag hade en striking bakgrund med BJJ, så var det lätt tydligt att så här, det är det här jag gillar, och mentaliteten att liksom vad säger vi? Offensiv är det bästa att vara. Offensiv och liksom ta risker så får reward, och inte tänka så mycket. Jag visste inte ens vad jag hade gett mig in på förrän jag liksom så satt i omklädningsrummet inför första matchen och bara, vad fan är det här? Jag kommer att Ali Amisiane hade mött Keso från Göteborg på den zongalan jag gjorde debut på, och kom in helt blodig precis innan jag hade match, och liksom, du kände den här järnlukten från blodet på shortsen, och då bara, helvete, det är jag nu. Men det var bara step it up och göra sin grej liksom.
Hur gick det?
Det gick bra, jag vann på giljotin i andra ronden där efter ett bra vev med, och nu glömmer jag bort hans namn, men det är en Göteborgs legend. Men det var kul faktiskt, och det är det. Jag förstår varför folk gör det, och den trillen och den adrenalinkicken och att du känner dig levande är väl det som liksom, du lever. Du existerar inte, utan du lever där inne, och det är väldigt, väldigt kul. Och idag vill jag inte tävla alls just nu, utan jag känner att jag har en annan roll liksom, och det är att eftersom jag har varit med så länge och sett alla hur sport, alltså varit med från utvecklingen av sporten, och att man kan hjälpa unga killar som Kalle till exempel, som vill liksom komma hela vägen och bara bli så bra han kan, att hjälpa han på vägen till det här målet och ändå vara involverad i sporten. Och liksom, nu har man varit i de flesta organisationerna, fast backstage, om man säger så, liksom bakom, och har coachat massa människor under mina år, allt från Hanna Silén till Iman Darabi, Tony Blomqvist, Jonathan Svensson och många, många legender på många resor, så det är kul.
Ja, fan vad roligt. Och nu sitter vi här.
Och nu sitter vi här och pratar MMA på en podcast, vilket jag tycker är väldigt, väldigt roligt och givande.
Ja, men det är skitkul. Jag ska dra min också, för frågan gäller ju även mig. Jag är född 78 då, så jag var ju 4 år äldre när jag såg samma UFC-gala som Sebba. Och det var när jag höll på med taekwondo. Så för mig var det verkligen så, okej, fan, taekwondo kommer vara grejen, den kommer vinna allt. Och så kom den här BJ-killen in och började strypa ut folk. Jag hade ingen aning om vad det var. Så vad fan är det här? Alltså, det här var jättekonstigt. Jag tror inte ens det fanns någon som var taekwondo kampsportare i den UFC-galan. Det fanns typ inte ens med. Jag tävlade i taekwondo en gång, och den första matchen av taekwondo som jag såg i hela mitt liv, det var min egen. Det var att jag var typ så här först ut, går ut, torskade den matchen på en poäng. Det var för att killen fick in en bra spark. Sen tävlade jag aldrig mer. Inte för att jag egentligen inte ville, det blev verkligen aldrig så. Sen lade jag väl ner kampsport överlag, började träna vanlig träning, höll på med skådespeleri, humor, gjorde YouTube-klipp och massa roliga. Jag var YouTuber innan YouTuber-konceptet ens fanns. Och på den tiden så var jag ett oerhört fan utav MMA, så här rånördigt MMA-fan, för jag har alltid trott på att ha en brytpunkt i livet. Det här pratar jag mycket om i min andra podd Öppet sinne också, att man behöver ha två grejer att sysselsätta sig med, och MMA var min andra grej. Jag nördade ner mig totalt, precis som du säger, de här galerna varannan månad. Jag visste varenda fighter, jag visste allt de skulle göra. Jag var världens MMA-nörd. Ja, det ledde till att jag började jobba på en MMA-sajt, och sen är typ så här resten historia. För mig var ju målet något annat i livet, men helt plötsligt blev då min lilla brytpunkt blev till slut mitt yrke. Vilket är skitnice. Så ja, vill man bli MMA-kommentator, då ska man egentligen satsa på skådespeleri och stand-up. Sen blir du slumpmässigt inkallad, och bara för att man råkar vara skitbra på något. Så fan, ta med det. Om ni har en hobby, sträva efter den också. Liksom, helt plötsligt så öppnas dörrar man aldrig trodde skulle öppnas.
Och det är så jag ser mig också främst, som liksom ett fan från början. Och sen har den här fanbesattheten bara öppnat upp vägar till att göra det själv och vara delaktig i sporten. Och jag har i princip varit på de flesta klubbarna här i Stockholm och tränat. Och tränar än idag med alla unga lejon. Och det är kul, jag säger det. Den här sporten är någonting speciellt. Och jag tror att det får ut en sorts... ett utlopp för en energi man har i sig som är väldigt primal och naturlig för människan.
Jag tror att hade jag varit yngre, liksom där MMA fanns, men när jag var 15, det var de traditionella kampsporter som man kunde söka. Så BJ existerar inte ens i Sverige. Nej. Ni får inte glömma heller. Alltså, jag tror ingen i Sverige, bara brassar, visste vad BJ var. Alltså. Och jag vet att det började dyka upp mer och mer typ när jag var 20 eller någonting. Men då var jag så otroligt inne på något annat. Och personligen så är jag, när det kommer till idrott, så har jag den sämsta vinnarskallen någonsin. Jag kan ha en oerhörd envishet och tålamod när det gäller typ meditation eller lösa en kub. Men om det är typ så här, spring snabbare än den här personen, men det är helt ointressant. Ja, men det är verkligen så. Och jag tror att skulle jag liksom hålla på typ med fighting, då skulle jag vara så här, nej, men det här var jobbigt. Alltså, det är ju skönare att käka glass och vara hemma. Jag torska.
Det är lite så jag känner idag. Alltså, jag ser ju mycket de som tävlar lägger ner tid och liksom besatthet i det. Och jag har så mycket annat jag vill göra också just nu. Och jag tror att det kommer med åldern också.
Ja.
Men den här liksom leva, andas, dö, MMA försvinner om man inte har den där speciella passionen.
Jo, men jag tror också att det är så jävla viktigt. Du måste ha den här totala glöden om du gör det. Du kan inte gå in i en sport där man slåss med någon annan.
Precis.
Alltså, och gör du det halvhjärtat, då är det farligt.
Nej, och den andra har en annan inställning liksom, redo att döda dig. Men jag kan berätta om mitt första så här live MMA-minne. Det var faktiskt Finfight 4 i Turku år 2000, tror jag, eller 2001. Någonting där. Åkte dit faktiskt som mitt specialarbete i gymnasiet. Så att jag skulle dokumentera någon tävling i Finland. Liksom. Och då var jag faktiskt riktigt, riktigt chockad. För det var första gången jag fick se. Liksom, jag hade sett thai-boxningsmatcher och det. Men det här var liksom inga handskar och skallningar. Och det var old school valetudo. Och att jag kom åt att det var Jani Lax mot... Och mot Joakim Hansen som var huvudmatch där. Shit. Och det var en riktigt, riktigt cool match alltså. Det är ärad att ha sett den matchen live faktiskt.
Min första live-upplevelse. Mm. Jag har för mig att typ galan hette Ragnarök eller något. Den gick i Solnahallen.
Ja, det är EVT-galarna va?
Så kan det vara.
European Valitude då.
Det var Matti Mäckalä som mötte en snubbe som hette Thomas
Valentin.
Ja, Thomas Valentin.
Legendarisk match det där. Jag var också där.
Du var det? Yes. Helt sjuk fight. Alltså jävlar. Det var helt galet.
Fram och tillbaka. Och, nej, riktigt. Det var liksom en barn burner.
Verkligen.
Jag tror att den finns på YouTube till och med. Folk att kolla upp.
Ja, det gör den säkert. Det Thomas Valentin, Matti Mäcke, det måste kolla upp. Alltså, det var min första live-upplevelse. Fy fan, det var
legendarisk svensk match, om man säger så. Det finns ett par sådana som är...
Ja, jag surrade med Matti om den. Jag sprang på honom på en Superior-gala här för något år sedan. Då sa han bara, det där var sjukt. Ja, ja, vi båda spöade upp varandra i tre ronder. Yes. Men det var Matti som vann, jag för mig.
Yes. Mm. Det var ju en liten snurr där på EVT-galor ett tag. De tog hit Guy Metzger och vad heter han? Travis Lutter och några andra legender som fick fightas i Sverige innan MMA var MMA som det är idag.
Men vet du vad Thomas Valentin gör idag?
Jag träffade han faktiskt. Han tränar, har lite sug liksom på comeback då och då.
Fan, han måste ju vara 45-46 bast.
Jag tror han är yngre faktiskt. Jag tror han är runt kanske mellan 37-42 max
alltså. Nej, han måste ju vara äldre än mig.
Han ser ju inte så gammal ut.
Det gör inte jag heller. Nej, jag är 41. Alltså, jag har för mig att han fan var äldre än mig alltså.
Jävlar, för jag träffade Anna var det här. Det var förra året faktiskt. Exakt ett år sedan på biohacking på TED Talks. Så var han faktiskt där och, nej, men vi följer varandra på fejan och han supportar det man gör och det är kul. Men det är liksom de gamla legenderna som finns i svenska MMA. Många som jag tycker liksom har lagt grunden till dagen och de borde också få lite skina liksom för det de har gjort. Och det var många där, Mattias Avad och några som röjde på den tiden. Och det här är ju tidigt 2000-tal i Sverige. Så MMA har ju funnits i Sverige på ett eller annat sätt. Och om inte vi haft galer själva här så har vi alltid haft svenskar som har flugit till Finland eller liksom Holland och Ryssland och fightats innan UFC var plattformen för alla.
Jag får slänga ut en extra stjärna, Thomas Valentin, verkligen, för den matchen han hade mot Matti Mäckalä. Om det skulle finnas en MMA Hall of Fame så kommer vi att liksom, vi slänger in er två där för att ni,
det var en liten Valentin Griffin,
men verkligen, för jag vet att den galan, den var okej, men den matchen, alltså jag minns ingenting från den galan förutom den matchen. Det är så här, alltså det var något helt annat. Det var sån jävla match alltså.
Men det är bra MMA-historia på podden. Så skriv om ni vill höra mer.
Ja, verkligen.
Vad säger vi? Kuriosa kring MMA-Sverige. Och eftersom vi ändå varit med, jag och Paul, på varsitt håll liksom, och sett mycket utav utvecklingen och alla fighters som idag har glömts bort men som ändå har varit med och bidragit som pionjärer till MMA och varit där idag.
Får slänga in David också. Han flög just nu under radarn, men det är för att han fortfarande är aktiv.
Exakt, det är, och det är helt grejen. Sjukt att, liksom, galet. Att han har varit aktiv från att jag liksom var 17 år nere på Hilti. Och då fightades han i Finnfight att än idag, 2019. Det är 20 år sedan liksom. Jag tror att han gick Finnfight.
Det är en
20-årig karriär. Och det är fan starkt och liksom att hålla den drivkraften uppe och fortsätta träna, fortsätta tävla. Liksom det är respekt alltså. Det är legendarstatus som ingen annan har i Sverige faktiskt.
Jag lärde känna David när jag var 14 år. Så jag har också följt liksom karriären ända sedan dess. Precis. Det är galet.
Det är galet att han inte, för det är så många som har kommit och gått. Folk som liksom haft sina chanser i stora organisationer och David än idag och liksom ska gå match nu, tror jag. Är inte så.
Ja, det vet bara inte mot vem.
Nej,
men han är klar för...
Precis, jag tycker det är häftigt. Alltså. Det är coolt att vi har han. Och sen måste vi nämna Diego González också.
Ja,
som verkligen också fightades på de här EVT-galerna. Mm. Då när vi pratade, och han var väldigt ung då. Liksom, än idag fightas han och är också en legend. Och de har ju mötts också. Så det är liksom, legender inom svenska MMA som jag tycker ni alla ska supporta liksom, och liksom know your history och your roots och haka inte bara på det här nya hype-tåget med alla superstjärnor och fall för det, utan fall för hela kampsportsgrejen och mystiken som MMA en gång var. Och just att det var någonting förbjudet och annorlunda, och de som vågade göra det var liksom de modigaste superhjältarna man hade på den tiden.
Ja, definitivt. Jag tror att vi behöver bjuda in lite så här gamla MMA-legendarer till podden. Det hade varit jättekul att kunna skapa den här svenska MMA-historien i lyssnarformat. Precis. Så folk bara kan ta in.
Och det känns som att ingen riktigt har lyft det här.
Nej.
Allt handlar om nutid, men det finns många där.
Vi bestämmer oss för att göra det nu. Vi får börja bjuda in de här.
Det tycker jag, 100%.
Så gamla stjärnorna som får.
Och varför de valde att göra det då liksom. Ja. Och det är ju det, idag förstår man, det finns karriärsmöjligheter. Mm. Då var det en helt annan grej. Du kunde ju inte leva på sporten.
Folk fick ju pynta, folk fick betala. Jag pratade med Panny om det också. Hon bara, min första match, jag tror hon fick prisa en slant för att vara med.
Jag gick bara back på mina matcher liksom. Det, men man gjorde det av en annan anledning som är nog mer personlig och intern, spirituell resa för dem som gjorde det på den tiden. Liksom att våga övervinna det här och göra det här och då som var liksom the top of the mountain och få fightas i en HB eller no holds barred, valitudo, kalla det vad du vill liksom, men free fighting, och det tycker jag de ska respekteras för, allihopa som kliver in där liksom.
Definitivt. Du, jag inser en grej. Det här har blivit officiellt vårt längsta program. Vi är en timme och cirka 36 minuter in i programmet.
Oj, oj, oj.
Så jag tror vi avrundar där. För jag känner att vi kan definitivt fortsätta. Men jag tror att vi ska spara på det här och verkligen göra något så här.
Det tycker jag är något nostalgiavsnitt. Ja. Och surra mycket om.
Verkligen, så vi kan plocka med någon folk.
Det tycker jag.
Men nu fick ni ett verkligen så här matnyttigt avsnitt. Ni som har lyssnat.
Jag hoppas vi har stillat hungern här för att jag var borta förra måndagen. Så nu har ni fått lite extra här.
Exakt. Hörrni, följ oss på Instagram. @paulilvaje.
Sebba.
Så haka på där, släng gärna några rader om vad ni tyckte om dagens avsnitt. Och om ni gillar det ni har hört, hjälp oss att växa lite.
Sprid.
Dela det på era sociala medier. Tagga gärna oss om ni delar det. Vi delar såklart era delningar på vår sida också. Så om ni har vänner som älskar MMA, se till dem att lyssna.
Precis.
Ni hade kunnat gjort vad som helst, men ni har just nu lyssnat på nästan en timme och 40 minuter av MMA-podden.
Och det tackar vi för.
Tackar vi er för. Så tills nästa gång, ha det jättebra. Hej då.
Ciao.
Of I Like Radio. I Like Radio.